Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hallå Malin!
Hej Jessica!
Hur mår du?
Ja, men bra! Och idag extra bra.
Ja, jag med. Jag känner att det är bara positiviteten flödar och livet är on top i det här rummet.
Och varför är det det då?
För att vi har ju en helt fantastisk gäst med oss idag.
Ja.
Vi har ju skrivit ett litet intro. Ska vi liksom presentera henne? Och sen så kan vi sitta tysta i 10 minuter och låta folk ringa in och gissa vem det är.
Det är alltid kul när folk ringer in.
Ja.
Hej 90-talet, välkommen tillbaka, kör!
Journalisten, feministen, influensan som kämpar för att normalisera kvinnokroppen, som hjälper ensamma tjejer hitta nya kompisar, som visar vart skåpet ska stå när det kommer till offentlig amning, som jobbar att informera om bättre självkänsla. Bruden som alla borde ha som bästa kompis, Johanna Blad!
Snälla!
Alltså, kan du skriva mitt CV?
Ursäkta.
Det går bra.
Visst var det fint?
Ja, alltså, det var, hur lång tid tog det att få ihop det?
Nej, men det gick snabbt.
Herregud, det är bara att tänka på Johanna så kommer ju det här på en gång.
Snälla.
Mm. Det är så.
Vi hade också lite med underlivshälsa och lite sånt, men det togs bort senare. Vi kan läsa upp de andra. Men hej!
Hej! Alltså, vilken östrogennivå det är här inne. Det är så jävla gött, eller?
Härligt, ja.
Åh, jag är så glad att vara här.
Det är vi också. Tack. Du har ju ett stort konto på Instagram som har vuxit väldigt mycket. Och du får både kärlek, men du får också en hel del skit.
Mm.
Var börjar vi?
Nej, men alltså...
Ska vi börja så här? Du har en dotter. Hur gammal är hon nu?
Min dotter föddes ju förra hösten, så att nu är hon strax över 1 år.
Mm. Du hade en tuff graviditet.
Ja, snälla någon. Jag hade ju hyperemesis. Jag är fortfarande lite oklar på hur man uttalar det.
Hyperemesis.
Hyperemesis. Och det är också så sjukt för att jag själv har haft det, har skrivit så mycket om det, och ändå så vet jag knappt hur man uttalar det.
Men vänta, jag har ju också det. Jag har ju med båda mina barn kräkts, men enbart i 3-4 månader. Så att du hade det ju, jag har ju bara haft, alltså efter 4 månader, då gick ju mitt över. Men du hade det ju i 9 månader.
Men berätta för de som inte vet, för du har haft det 2 gånger, vad är hyperemesis? Malin?
Du kräks, alltså man kräks och kräks och kräks och kräks. Och det är, man slutar aldrig kräkas. Alltså det är en del bara, jag var lite morgonsjuk. Eller så här, morning sickness eller vad det heter med graviditeten. Men här är det verkligen, det är dygnet runt. Och du kan inte kontrollera det, det är... Alltså snälla rör, jag pratade med Jessica i telefon så många
gånger. Nej, men det var så svårt att prata med dig i telefon. Ja. För att det kom spyr hela tiden.
Mm. Nej, men det var... Alltså, när man är bakis eller om man känner så här... Och jag håller på att bli... Alltså nu har jag börjat bli kräksjuk. Då börjar ju vattnas och man känner så här... Okej, nu kommer jag kräkas. Snart kräks jag. Okej, nu kräks jag. Men med hyperemesis... Jag kan inte heller uttala det. Så är det... Det bara kommer... Det kommer och det är nonstop.
Jag får nästan lite så här alltså traumakänsla när vi pratar jag om det här nu. Det. För alltså, det var så fruktansvärt för mig. Och alltså, jag tror för alla som upplevt det här att det är... Alltså det är det vidraste. Mm. För mig var det ju... jag mådde ju illa i 9 månader. Mm. Alltså så illa, så jag kunde inte äta vissa saker. Men de första kanske 5-6 månaderna var ju värst. Och då var det verkligen så här, ligga i ett mörkt rum och alltså bara blunda typ. Alltså men jag kunde äta en pigelin på ett dygn.
Och alltså, folk förstår ju inte. Folk,
svärt.
Och folk tycker ju att man sjåpar sig, tar inte att så här, men gud vad lilla du är.
Nej, men det,
alltså.
För det finns ju en så här allmän, ja. Bara, man mår illa när man är gravid. Exakt. Ja, fast detta är en annan typ av illamående som är liksom next level. Så det, jag brukar prata om det här ibland med vänner eller bekanta och så här, bara, alltså det var så, man har inte fattat heller hur traumatiskt det är för, inte bara för mig utan också för alltså, relationen. Att gå igenom en sån här pissgraviditet. Alltså att ha en partner som ligger i ett mörkt rum i 9 månader och bara spyr. Alltså det är, så här, det, är på, det är så jävla kämpigt. Eller det var verkligen det. Och sen så ska man ha ett spädbarn. Mm. För sen går man in med en förlossning och då är man inne i en helt sjuk ny fas. Och bara, någonstans ska man återhämta sig efter det här sjuka 9 månader lång tid.
Ja, gud ja. Mm. Men hur känner du, för det kommer också en, man blir också deprimerad under den här tiden såklart av att ligga, dels inte få i sig någon näring, ligga i ett mörkt rum och må skit. Då kommer också den här psykiska ohälsan. Och med hela det bagaget, hur känner du för att skaffa syskon?
Ja, så jag blir typ darrig när jag tänker på det. Alltså för att...
Vet man att om du har haft det så finns det liksom, är det liksom ett lotteri eller är det så att har du haft det så kan det bli så igen?
Det är ju ungefär 30% chans vad jag har läst i alla fall. Chans, ja. Risk.
Risk.
Chans. Grattis, du fick det igen. Molly, du fick ju det med ditt, med ditt,
jo,
andra
men
barn.
Din, alltså med Charlie så var det ju inte lika hårt.
Jo. Va? Absolut. Gud,
det
ja.
Där har jag ingen minne om.
Nej, men vi umgicks inte.
Nej, vi kände inte varandra då. Just det. Det är men därför hur? Jag inte minns det. Vi lärde ju känna varandra när Charlie var ute och då var ju mycket frid och fröjd. Mm.
Hur kände du då när du liksom blev gravid med Charlie och hade haft den här första hyperemesis graviditeten?
Jo, men ja, precis. Med Leo då, när jag blev gravid andra gången, då...
Ja, förlåt, Leo.
Jag visste ju om att det skulle hända, men jag ville så gärna ha ett barn till och jag tänkte att det kommer nog gå bättre den här gången. Trodde jag.
Klipp till.
Hoppades jag.
Klipp till.
Malin spydde i tofflan under tiden vi pratade i telefon.
Ja, nej, men,
nej men det var hemskt. Du var ju inlagd på sjukhus för att få dropp och livsersättning. Höll jag på.
Ja, jag också. Ja, visst, flera gånger inlagd.
Men det är så hemskt. Alltså, då måste jag ställa en fråga. När man ligger där. Jag bara tänker så här att jag har ju liksom. Jag tror inte ens att jag kräktes när jag var gravid. Bägge barnen. Alltså jag har haft sådana lyxgraviditeter. Sen har jag haft liksom helt sinnessjuka omständigheter runt omkring mig när jag varit gravid.
Som, eller vad?
Nej men när jag var gravid med Oscar så låg Marcus mamma in, alltså hon så cancersjuk så hon hann dö veckorna innan Oscar föddes.
Och det var supertraumatiskt.
Ja, och när jag blev gravid med Douglas så fick min mamma en cancerdiagnos, lungcancer. Så att det var så här. Okej, jag ska nog inte ha barn. Mm. Men jag hade liksom perfekta graviditeter rent kroppsligt. Men jag bara tänker så här, om du liksom mår så här skit, inte har någon energi, kräks hela tiden, längtar man efter barnet? Vill man ha barnet eller ångrar man sig? Förstår vad jag menar? Är det så här, tänkte ni någon gång så här, fan jävla skit, alltså nu det här, jag vill inte. Nu jag bort. Så
jag vet, ja, alltså det är så jävla mörkt, men samtidigt så ser man ju väldigt mycket fram emot förlossningen för att man vet att då finns ett slut.
Ja.
Det är ju det enda som höll mig uppe så här. Jag vet att det finns ett avslut på det här.
Ja.
Det är 9 månader sen slutar jag må illa.
Mm.
Så på det vis längtade jag ju asmycket efter ungen. Men jag tänkte ju, jag var helt övertygad om att det kommer komma ut en unge här nu med antingen bara liksom en arm eller liksom 2 huvuden. För jag har ju käkat, det enda jag har käkat på 9 månader är liksom en halv panpizza och någon pigelin om dagen. Liksom. Mm. Vad är det? Man får ju ångest också. För att man, jag hade en utopibild av att jag skulle gå runt och dricka massa gröna smoothies. Jag skulle gå på
bara äta
yoga. Nej, men alltså, jag skulle vara... Alltså,
smörja in magen med mandelolja.
Nej, jag skulle bo i något tält ute på landet och bara... Min graviditet, ska bara liksom, ungen ska bara liksom åka ut på någon sån shamansång.
Ja, föda i vardagsrummet, ta emot visst, själv.
Visst. Nej, och jag skulle vara så nyttig under graviditeten. Jag skulle liksom bygga ett barn i min kropp. Det ska vara på grönkål och ni vet, fryst så här, chutney-mango från något land som jag ska importera. Ja, sen bara slutade det med att jag åt en billig panpizza liksom per dygn. Och kände så här, ja, jag fick ändå i mig, fan vad duktig jag är. Mm. Det var ju, alltså det var ju ett extremt nedlag psykiskt för mig. Mm. För att man har så mycket föreställningar av att man ska prestera under en graviditet som kvinna.
Vilket också är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Men det sitter i huvudet. Mm. Det gör verkligen. Jag tror många som lyssnar på det här kan känna igen sig. Att man har så mycket föreställningar av vad man ska göra, inte göra.
Mm.
Och det blir inte alltid så under en graviditet. För det behöver inte vara hyperemesis, det kan ju vara foglossning. Alltså jag menar, kvinnor går igenom
Ja, eller när man bara en liten hormonförändring som sker i kroppen när du blir gravid kan ju också få dig att bli deprimerad. Baby blues, att det inte blir som man tänker. Visst, graviditeten visst. Är inte som den är. Oj, älskar jag det här barnet? Alltså du har ju så mycket som liksom going on i huvudet ändå, så att addera en liten vinterkräksjuka i 9 månader på det gör ju inte saken lättare. Alltså jag tror att det kan ju liksom skapas otroligt mycket, alltså som du säger, så här, trauma bara där. Och sen liksom ta vid och bara, nu är vi en lycklig familj.
Nej, men då ska man vara skitlycklig när ungen kommer ut. Och man bara, jag har typ inga kompisar kvar efter 9 månader. Jag har läggt i ett mörkt rum. Jag har liksom, jag är likblek, jag har inte jobbat. Jag har tappat bort hela mig själv. Nu ska jag bli mamma.
Och sen också med allting med kroppen. Plötsligt bara sprutar du mjölk i tuttarna från ingenstans. Om det ens kommer mjölk, det kan ju också vara ett problem.
Men fy fan vad ont det gör, börjar amma.
Ja, det är vidrigt.
Nej, förlåt, men alltså det gör så ont.
Men sen när, nu så att vi inte skrämmer folk som sitter här och lyssnar. Sen när man är liksom bröstvårtnär invanda, inkörda. Då är det ju härligt.
Det är fantastiskt, men det är verkligen första dygnen.
Alla tycker inte det är härligt. Jag tyckte att det var, jag gillade inte att amma.
Nej, okej.
Men om någon hade sagt till mig, det kommer göra pissont för dig att börja amma, så hade jag nog bara, okej, då får jag härda ut liksom. Att man vet det. Det är också rätt gött att liksom veta det.
Ja, det går ju över.
För mig var det en chock. Jävlar, ska det göra så här ont? Nej, men det kom in sköterskor, ni vet. Jag fattar inte vad de håller på med ibland inne på BB. Då känner man, varför? De jobbar ju med det här hela dagarna. Då sa de till mig så här: nej gud Johanna, det ska inte göra ont att amma. Gör det ont? Nej, men då är det något som inte stämmer riktigt. Vi får nog ge lite ersättning här. Om du pumpar ut lite här och sen ger vi ersättning till Sigrid, så vilar du. För det ska, hur ont gör det på en skala 1-10? Är det ont? 15, sa jag. Nej, det ska det inte göra. Det är någonting som är knasigt här. Det är något. Ja, sen så bara liksom ammar jag på och fortsätter. Det gick ju över. Skriver på Instagram, gör det ont amma? Är det någon som upplevt det? Får typ så här 900 000 miljoner svar. Alla bara, det är skitont.
Nej, men snälla,
det gör så jävla ont.
Jag hade blåsor.
Ja, men alltså det blödde från mina bröst.
Ja, exakt.
Men varför säger de till mig då att det inte ska göra ont? Jag tänkte bara, aha.
Ja,
ni vet. Ja. Det är jävla djungel att bli morsa.
Det är det verkligen. Ja.
Och det handlar ju också...
det är ju inte ont för alla heller, ska jag säga.
Nej,
det
ju verkligen, och det handlar ju liksom vem man träffar i vilken situation. För att alla har ju såna otroliga personliga erfarenheter av graviditeter, förlossningar, amningar och så vidare. Så att när du i första hand blir gravid och du har liksom 100 personer runt omkring dig som ska berätta för dig hur du ska må och vad du ska göra och vad du ska äta, bara baserat på sin egen graviditet. Vilket är helt sjukt, för att det är som att jämföra liksom så här, hur smakar kaffe? Ja, det smakar skit för dig, men jag älskar det och du tycker också att det är gott. Alltså, alla har ju liksom olika preferenser hur en erfarenhet ser ut. Så att när kvinnor ska börja liksom informera hur saker kommer att bli, bara där sätter du ju liksom griller i skallen på en. Jaha, är det så här jag ska känna? Men det gör ju inte jag.
Nej, och ännu roligare då när det är män som kommer och talar om för en hur man ska uppleva en graviditet eller någonting. Det har man ju varit med om sin beskärda del.
Inte alla män.
Nej, visst.
Men. Ja, ja. Men pratar vi ofta om. Det gör vi.
Gud, män får inte mycket kärlek hos oss.
Men jag skulle vilja bara sammanfatta. Alltså jag pratar ju extremt mycket om det här på mina kanaler. Med graviditet, kvinnokroppen, amning, allt vad det kan vara. Och det är ju svårt, för jag kan ju bara utgå från mina erfarenheter, det jag har upplevt. Men jag tror verkligen att vi behöver prata mer om hur alla människor upplever en graviditet. För det ser inte ut som på Instagram för de flesta.
Det var det jag skulle komma till. Så blir man också provocerad när man ligger där, kräks, inga kläder passar. Man ser absolut inte så här glowig ut med ett hårsvall.
Du luktar ofta skit också.
Ja, men det beror på kanske om man duschar eller inte. Hur som helst. Och så ser man de här då influencersna, som lägger upp bilder på deras magar och deras gravidkroppar och ser så här sexiga ut. Står och ser sig. Och jag bara, men hur, alltså, ja, alla är olika. Men det kan ju också provocera, tänker jag.
Ja, absolut. Det gör det väl för någon som mår piss då, att man liksom är i den situationen.
Ja, eller att man känner att så här ser ju inte jag ut.
Nej, men jag tycker samma med amning, så här, det var, jag hade ju inte hört att det skulle göra så jävla ont och att, att man får blodblås och allt fan vad det är när man ska börja amma liksom. Det är ju det här jag menar, vi måste snacka mer om det här. Sen behöver det inte vara så för alla, men...
Nej, men då har jag en fråga angående amning. För att när du liksom blev mamma och visste du att du ville amma? Det visste du, eller du hoppades att det skulle funka, eller hur?
Ja, jag höll på att stimulera de här tuttarna i mitt mörka rum med spyhinken. De ska vara igång och jag höll på och man kan ju liksom förbereda inför förlossningen och allting. Jag var väldigt taggad på liksom att amma.
Hur gör man det här? Det här har jag aldrig hört om.
Jo, men det är jättespännande. Det finns ju då, man kan googla lite så här tips och tricks, men man ska dra i dem på ett visst sätt, ett visst antal gånger per dag.
Bröstvårtorna?
Ja, för då stimulerar du liksom dem att mjölkproduktionen ska komma igång.
Men du kan väl få igång mjölkproduktionen till och med om du har ammat, men alltså så här, jag kan få igång med mjölkproduktion. Ska vi testa?
Vi kan absolut testa.
Nu?
Nej, det är party till.
Nej. Nej, men alltså så här...
Ja, men jag alltså, lesbiska par har jag hört om hjälpas åt och amma och så. Men så jag tror absolut att man kan stimulera igång eller hjälpa tuttarna att komma igång inför. Och man har ju så mycket hormoner när man är gravid och ska föda ett barn. Så det är inte konstigt att man kan liksom hjälpa till lite.
Nej.
Så det gjorde jag flera gånger om dagen. Höll på där och dra och allting och så. Jag vet inte, det hjälpte väl kanske. För det kom ju igång jättebra.
Men när du satte igång amma, hade du liksom en plan för ditt Instagram? Eftersom du har ett väldigt stort konto och liksom kommunicerat med dina följare under hela graviditeten, hur du har mått. Hade du liksom en plan att så här, nu jävla ska du ammas offentligt? Eller var det någonting som du bara satte igång och inte var beredd på det hatet du skulle få?
Alltså jag tror...
Förstår du frågan? Ja, den var väldigt krånglig.
Nej, men alltså... jag visste ju först och främst inte om det skulle gå att amma. Nej. Men jag hoppades väl på det. Men jag tror inte jag var beredd på hur jävla mycket man ammar i början.
Nej.
Och då blev det ju så. Eftersom att det enda jag gjorde de första månaderna var att sitta med den här ungen på tutten. Och vad ska jag lägga upp på Instagram då? Jag lägger upp på min vardag. Så det enda som blev var ju typ så här amningsbilder. Och det var ju såklart absolut ingen planering i det. För jag trodde ju att man ammar en gång om dagen sen. Kan man gå göra annat liksom?
Gå på gymmet.
Ni skrattar nu. Ja. Ni vet ju.
Ja, ja, exakt. För jag vet, mitt barn var också så här. Båda ville ju gärna amma länge. De ville ju amma i en timme. Ja, åt gången. Och sen så var det max en timme däremellan som jag var fri.
Och ska man hinna hålla på och lägga upp Instagram då?
Nej, det hinner man inte. Man hinner ju knappt ens gå och kissa eller duscha eller laga mat eller någonting. Och sen så var det bara påt igen. Aj, alltså det var liksom otroligt.
För när drog det liksom igång för dig? När fick du skiten? För att jag känner ju, nu ska inte jag svara på min egen fråga som jag ställer till dig. Men jag hade ju behövt dig innan jag blev gravid.
För att, vad fint sagt.
Nej, men jag vågade inte, alltså för mig var amning så skuldbelagt.
Skuld?
Ja, skuld.
Ja, nej.
Skämsbelagt,
ja, nej,
vad säger
jag
man?
Jag förstår, jag fattar.
Alltså så här att det var liksom... Fokus var så här, vad kan jag gömma mig och amma? Alltså ångesten att Oscar skulle vilja äta när vi var på offentliga platser. Amningsdukar, när jag var hemma med vänner, du vet, jag gick ner i ett sovrum och ammade. Alltså du vet, det var så hemskt så pass att jag liksom hade ångest inför att amma och tyckte att det var lite äckligt i början. Med Douglas, inte lika mycket. När jag hade liksom fått bägge barnen så ville jag ha en trea. För då kände jag så här, fy fan vad mysigt det skulle vara amma. Men tänk om jag hade haft dig innan jag blev gravid första gången.
Ja.
Ja, alltså jag blir ju såklart så jävla ledsen när jag hör det här. Men jag har ju också hört det förut från många andra kvinnor som har berättat exakt samma historia, Eska. Det är ju för att vår kvinnans tutta är ju så jävla sexualiserade. Så det kan ju kännas väldigt märkligt att man ska slänga fram tutten på en liksom familjemiddag. Eller, alltså, vi är ju inte vana att flasha våra tutta hejvilt till folk som, på kontoret eller vad det nu kan vara. Nej. Och därför blir det ju också jobbigt kanske att amma. Det som är intressant är ju att jag har väl aldrig planerat att jag ska bli någon sån här amningsfanbärare.
Men det har ju blivit.
Det har blivit så.
Fantastiskt.
Men det som är sjukt då är ju att jag får väldigt många också som ifrågasätter. För jag pratar mycket om exakt det här du säger. Att ingen kvinna ska behöva känna så. För det är sjukt att kvinnokroppen inte bara får vara, alltså, bara får finnas och existera och mata ett barn. Det är ju helt sinnessjukt. Men då är det många som säger till mig och ifrågasätter att det finns kvinnor som känner som du, Jessica.
Mm.
Jag får så många som säger till mig så här: det är väl ingen som tycker att det är skämmigt att amma offentligt, Johanna. Det här är bara, du gör en hörna av en fjäder, du slår in en öppen dörr. Och jag bara så här: ja, gå ut och prata med kvinnor då.
Mm.
Här sitter ju en rakt framför mig nu som upplevt det här.
Mm.
Och jag tycker det räcker med att det finns en enda kvinna som känner så, så är det fan för jävligt.
Men jag kan också säga så här, alltså jag tyckte inte att, alltså så här, jag ammade ju och tyckte att det var en självklarhet. Men absolut, när jag var ute, nu när du säger det med Charlie, jag minns att jag så här hade med mig amningssjalar och det var ett jävla meck att sitta och så här, ha den här sjalen över axeln när man tog fram bröstet och så här, var man i något centrum, skulle hitta en plats.
Nej, svinjobbet.
Där man, ja. Nej, det var ju verkligen
ja.
Nej, men och det är ju så sjukt då att folk verkligen säger till mig att jag, ja men alltså att det här inte är ett problem. Mm. Det finns ju en undersökning från Lund som gjordes för några år sedan där man såg att 20% av svenskarna tycker att amning ska ske i, inte det offentliga, utan man ska gå undan och gömma sig. Det ska man inte visa offentligt.
Undrar om det kvinnor eller män? Liksom.
Ja, det kan man fråga sig. Jag får ju mycket skit från båda. Det är kvinnor också som absolut har åsikter om att jag... Och också många då som anser sig veta hur mitt barn mår. Och
av
att då,
amning.
Ja, visst. Och att jag kanske, som exempelvis när jag ammade i TV4 i Nyhetsmorgon.
Det blev ju lite av en folkstorm, kan man säga.
Ja, det är lite sjukt.
Tänk att det kan engagera 100 000 människor.
Vi börjar säga, vad var du där för att prata om?
Jag skulle ju prata om min hyperemesis, alltså min gravid sjukdom som jag hade. Och hade med mig min dotter Sigrid, som vid detta tillfället var då lite drygt ett halvår. Och en halvårs bebis är ju ganska aktiv och låter lite och sådär. Och sitter man i en tv-studio tillsammans med en läkare bland annat som var där, så känner man ju att man vill ändå lämna plats för samtalet.
Exakt.
Och alla mammor kan nog känna igen sig att man kan bli lite stressad när ens unge börjar göra gutturala läten.
Verkligen.
Och börjar skrika liksom i sändningen. Och
så ska du inte ha möjlighet att ge henne fokus heller.
Nej
visst, för jag ska ju lyssna och delta i samtalet. Och då kände jag så här: okej, nu är Sigrid lite övertaggad här. Vad gör jag? Ja, i vanliga fall, hemma eller på en annan tillställning hade jag ju gett henne tutten. Mm. För att det är lugnande.
Exakt.
Det är liksom rofyllt. Hon tycker om amma, hon blir lugn, det blir tyst.
Mm.
Jättehärligt för alla inblandade. Så jag tänkte ju inte på det, utan jag började amma henne lite där då. Och jag tror inte att det var någon tutte som syntes i tv. Det var ingen liksom vårtgård som var uppe och nosade i kameran. Så det behöver man liksom inte känna sig orolig för. Utan det var diskret, det kan jag intyga. Men det blev ändå då en folkstorm av det här. För att folk tyckte att amma gör man inte i tv.
Jag vill bara, om jag får läsa upp några kommentarer som du har fått på det inlägget där du ifrågasatte hur det kunde bli en sån liksom stor grej. Vidrigt, sånt gör man utanför tv-sändning. Inte sitter jag och glufsar i med mat i en tv-sändning. Skärpning.
Men sen, det gör man ju faktiskt på TV4, där glufsar man ju faktiskt mat.
Men ursäkta, hur gammal är den här personen? Hon måste vara 65, tänker jag. Förlåt.
Det behöver inte vara, det kan nog vara.
Hur gick jag på dem? Nej, men jag bara tänker att så här, som, jag ska inte gå där. Barnet jollrade, hon skrek inte, flickan ville knappt ha mat. Oj, men var hon med den här tjejen som skrev den här kommentaren? Men det är
exakt det här jag säger, ja visst.
Hon kanske kan gå på toa i direktsändning också. Hur naturligt som helst. Alltså det är liksom så här... Det här pratar vi ofta om. Liksom, att du väljer att gå en negativ väg istället för att gå en positiv väg. Du har alltid ett val som människa. Ska jag tänka på det här positivt? Eller ska jag tänka på det här negativt? Eller bemöta det? De människorna som faktiskt sitter där och blir så jävla uppeldade av att du matar din dotter i tv och ger henne trygghet. Och får trygghet själv också. Det gör ju dig trygg för att du vet att så här, nu är hon lugn. Nu kan vara liksom fokus på rätt sak. Hur kan du som person välja att gå in aktivt på ditt konto, skriva den här kommentaren, trycka på sänd och tycka, det där gjorde jag bra.
Mm-hmm. Ja, men det är ju...
Nu kan jag gå och ta min 10-fika, ja. För nu mår jag bra i själen.
Men varför tror ni att amning, offentlig amning då i tv provocerar så här mycket?
Jag tror, om man nu ska dra det freudianska spåret, så tror jag att många fortfarande ser det alltså lite sexuellt. Och det finns säkert också vissa män som kanske går igång på det. Men jag tror...
På amning?
Ja, absolut. Det, ja, men gud, ja, jag jobbar
med förhållande i dokumentären. Ja, men herregud, män går igång på fötter också.
Ja, 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 exakt. Men det tror jag är en grej, att några ser det sexuellt. Och andra ser nog lite grann för så som Jessica sa, att så här, jag känner mig skuldbelagd, känner att jag skäms, känner att det är... Och så helt plötsligt kommer någon annan och langar upp ett bröst och ammar, inte langar upp som man ser, men bara gör det och är helt avspänd med det.
Men langa upp det så att det syns, det spelar ingen roll.
Nej, men det är alltså, det, nej, det är det jag menar.
Provocerande.
Att det är provocerande att någon är så avslappnad med det som någon annan tycker är så här. Hade jag suttit och kollat på tv och så hade någon helt plötsligt kommit och bara så här, suttit en morgon och bara, woo, kolla min kuk! Och bara dragit fram kuken. Då hade jag också bara, wow, oj, kanske blivit lite stressad.
Mm.
Men jämför men jag hade ju inte gått in och så här.
Men jämför du kuken med bröstet?
Absolut inte. Nej, okay. Nu började jag menade
bara, jag ska.
Nej, jag bara menade så här. Jag tror att de för att där.
Ja, du menar så att det är så för dem. De,
exakt.
Ja,
jag förstår, för dem blir det så himla. För dem är in, för dem blir så här, och alltså, för att man är inte. För att de är där, ja. Du kände dig för då 14 år sedan, eller när Oscar föddes, förstår du vad jag menar?
Ja, eller
att,
hela min uppväxt.
Exakt, ja.
Och jag, alltså,
ja, men man jag behöver bryta stigmat, det är det jag menar, jag att det är bra.
Visst, jag tror att ni har rätt i det, men jag tror också att det finns en... jag tror att en stor anledning också till att det blir en sån här väldigt stor debatt är för att det sticker så otroligt mycket i ögonen på folk när kvinnor tar sig friheter.
Absolut.
Alltså när kvinnor liksom bara äger sin kropp och verkligen gör det man vill. Jag menar, jag fick ju så många alltså, kommentarer efter det här om att jag hade planerat det här. Mm-hmm. Att jag liksom då hade sagt till min 6-månaders dotter innan nyhetsmorgon, nu gör vi så här.
Trilskas nu för fan.
Ja visst, nu låter du lite och sen så ammar jag dig där. Så och då blir det liksom, kommer det bli artiklar och då får jag uppmärksamhet och då kan jag få fler följare och så kan jag känna mig känd.
Men jag,
alltså, jag, jag, jag,
men jag har fått, jag har fått frågor på riktigt om att folk har frågat så här, hur mycket pengar fick du av TV4?
Och vet du?
Va? Ja, som tror att jag får betalt för att den här amningsvideon blev viral. Jag fick inte en spänn för att vara med i TV4.
Nej, men det är väl ingen som får en spänn för att vara med i TV4 imorgon. Och
det är det här, den åsikten man har om kvinnor. Att så här, kvinnor som tar plats, som gör saker, som äger sin kropp. Det gör man för att man är en uppmärksamhetshora lite. Mm. Alltså man vill ha uppmärksamhet. Och det är fult liksom.
Jag måste flika in en sak här som gjorde mig så jävla upprörd. En kvinna på Instagram. Hon la upp på sitt Instagram om amning och influencers.
Mm-hmm.
Såg någon av er det?
Nej.
Jag tror jag vet vilket du menar. Ja,
ja, där hon eldar igång lite grann. Hon nämner att allting är fullkomligt normalt att amma offentligt, vilket det är. Men trycker även till och säger lite grann att måste det hela tiden amma så jävla mycket offentligt bara för att make a statement. Lite så.
Mm-hmm. Men jag känner
och det, då, är inte det tråkigt?
Jo, det är skittråkigt. Men jag känner också att man väljer ju vem man vill följa. Om jag känner så här, jag vill inte följa någon som håller på med inredning. Gör inte det då. Och jag vill inte följa någon som håller på med träning. Nej, men gör inte det då.
Nej,
jag vill inte följa någon som har feministiska åsikter eller visar hur man är som kvinna på riktigt. Ja, men gör inte det då.
Ja, men okay. Jag förstår dig.
Vad jag menar. Ja. Att någonstans så här, man får ju välja vem man följer. Men jag tycker att alla får ju plats. Men man ska kanske inte, jag menar vad fasken, vi har ju partier som får uttrycka sig hur de vill, höll jag på att säga. Och också åsikter som kanske, jag tänkte säga vanliga människor, men som inte alla människor tycker är helt okej. Och det tycker jag är 1000 gånger värre än en så naturlig grej som att faktiskt amma.
Men ni vet ju som också är kvinnor att man är så jävla mycket under lupp hela tiden.
Ja.
Man kan ju för fan inte ens amma sitt eget barn i en tv-soffa eller vad det nu kan vara, utan att man då ska bli anklagad för att vara någon uppmärksamhetshora som har hittat på att det finns ett problem kring att kvinnor inte vågar amma offentligt. Alltså jag får höra så mycket skit. Ja, men det är verkligen påhittade liksom påståenden om mig som sprids. Man ska alltid skapa den här de här anklagelserna kring kvinnor. Det kan inte bara vara en helt vanlig, ja men hon ville amma sitt barn i tv och då gjorde hon det, punkt.
Mm.
Utan det ska alltid vara det här, hon hade en baktanke, hon ville någonting annat, hon, eller hur, ni känner igen?
Ja, ja. Mm. Trodde du att ditt Instagramkonto skulle skapa så här mycket, eller förlåt, att vara mamma i ett Instagramflöde, att det skulle skapa så mycket provokationer som det har gjort?
Och debatt.
Ja.
Nej, absolut inte. För att jag var så här, alltså det finns ju så många mammor där ute. Och då tänkte jag i mitt huvud innan jag själv blev morsa så här, alla som har egna barn vet väl att det är en kamp på olika sätt. Man kämpar med sina olika saker. Så då borde man väl vara lite ödmjuk då med, inför faktumet att alla gör olika och att alla har olika utmaningar. Men så är det ju inte. Det känns ju som att de största judgersarna är ju andra morsor.
Jo, men och det är ju liksom, ja, och sen blir det ju lite så här, när du liksom väljer att vara en offentlig person på sociala medier och skriva om sina åsikter etc. Så blir du ju också väldigt ofta dömd för allt du inte gör när du visar det lilla du gör.
Mm.
Så att ifall jag säger så här, men gud, jag källsorterar för miljön, eller jag äter inte kött, eller jag köper bara second hand.
Men du har inte lagt upp någonting
om Thailand, ja. Din jävel!
Och du har inte lagt upp någonting om Gaza eller Palestina? Eller
ja, och herregud! Att du hela tiden blir dömd för det du gör. Alltså förstår du?
Ja,
att det liksom, den hamnar ju också i liksom mammarollen. Att du får ju så mycket skit för det som inte syns.
Mm.
Vad upplever ni att ni får mest skit för när det gäller mammarollen? För ni båda är ju också liksom morsor.
Gud,
online.
Jag får ju mest skit för att
barnen har långt hår.
Ja, barnen har långt hår. Men, ja, det har jag fått skit för så många gånger. Mina söner.
Vadå, var?
Ja. Ja, men fula. Du borde klippa hår på dem. Man bara,
varför har dina söner långt hår?
Mm. Nej, men du förstår, det är så sjukt.
Ja, men Douglas fyller 11 i april, han har långt hår. Och jag ställer frågan till honom en gång i månaden när jag borstar hans hår. Alltså jag borstar inte hans hår bara en gång i månaden. Utan
kommer du få skit för det här, Jessica? Ta tillbaka!
Och då? Nej, men om han vill klippa sig, vi har ju liksom de diskussionerna. Men han vill inte, vad ska jag göra? Tvinga han?
Mm.
Alltså,
nej, exakt.
Nej, men det har ju varit en, absolut, det har varit, gud, jag har glömt bort att det har varit en så stor grej.
Du har ju varit riktigt, ja. Varför, ja, alltså, jag får inte så mycket skit för mina barn.
Men du lägger ju inte upp allt.
Nej, men jag, det är också alltså, det att jag är ju extremt försiktig för att jag har fått, blivit påhoppad på diverse grejer. Och med tanke på, jag har ju mått så jävla psykiskt dåligt de senaste 3 åren. Vilket också gör att jag är ju superextremt försiktig med både vad jag säger i podden och vad jag lägger upp och vad jag gör på Instagram. Jag är väldigt kontrollerad.
Men du har börjat lätta lite på det. Det har du faktiskt.
Ja, men det har jag. Men på ett jättetråkigt sätt.
För
att jag hela tiden vill skydda mig. Och jag vet också, lägga ut det eller säger det här. Åh, shit, nej, nu kommer det komma i någon jävla artikel någonstans. Eller så kommer det komma något. Eller, alltså, och det är skittråkigt.
Jag tycker det är skitbra när hon säger sådana saker. Publicitet, tänker jag. Men du, vad bra!
Ja, men du fick ju någon gång en orosanmälan när du bodde i Spanien.
Ja.
Nej, men snälla.
Mm. Jo, jag fick en orosanmälan.
Vänta, va?
Mm.
Det här, men, men det här men är min största skräck.
Ja. Mm. Men då lade du upp någon så här typ en fredagsdrink eller hej,
nej, men gud, bubbel, alltså eller jag var väldigt oförsiktig. Jag la upp när jag drack vin, när jag drack en Fernet, och ibland så var barnen med, men liksom så här, alltså inte i själva drinken, utan att de var så här, jag och Marcus stod och drack ett glas vin och så var barnen i bakgrunden.
Vadå, det får man inte göra eller?
Nej,
nej,
det får man inte göra.
Jag var också arbetslös, sa den personen som gjorde orosanmälan. Hon har ingen jobb och är hon ofta på gymmet. Hon kan inte motstå kavan i Spanien för att den är så billig. Mm. Och då är det liksom taget ur sitt kontext. Ja. Där jag någon gång så här, wow, Tänk dig ett glas kava i Spanien. Kostar bara en euro. Jag kan dricka hur många glas som helst. Kanske jag har sagt.
Men alltså det här är det sjukt. Alltså jag får panik när jag hör detta.
Ja, så att det var
ju... Detta gör ju att jag bara vill stänga ner Instagram. Alltså sluta vara med i poddar. Bara, alltså leva i en grotta.
Ja. Ja. Men det kan man inte göra.
Nej, men jag är livrädd. Alltså, alltså det här är också så sjukt. Jag hade förstått att det skulle komma en orosanmälan om du hade bjudit barnen på kava. Ja. Eller färnet eller vad det kan vara.
Eller var full, jättefull i närheten av barnen.
Visst, det är väl klart att man inte, alltså det är väl...
Eller skämt ut dem. Eller
men
liksom,
snälla, det är väl klart att man inte ska liksom blanda in alkohol och barn, men är det, jag visste inte att det var förbjudet att man inte fick ta ett glas vin när barnen är hemma.
Nej, men det måste, förlåt, men så här, det gör nog hela jävla svenska folket som dricker alkohol tar ett glas vin när barnen är hemma. För annars, när ska man då dricka vin? Så här, det är klart man tar ett glas vin en fredag eller lördag.
Det
skiljer
på ett glas och 20 glas. Eller liksom. Gud,
ja. Jag håller med.
Verkligen. Jo, men det är det ju. Ja.
Men vad kände du? Du måste ju, eller...
Nej, alltså jag har varit knäckt. Mm. Alltså jag har varit skitknäckt verkligen. Och jag skämdes som en hund. Och jag ifrågasatte mitt alkoholbeteende. Alltså du vet, jag ifrågasatte hela...
Hela ditt liv.
Hela mitt liv. Alltså jag blev liksom våt. Våt fläck, jag blev inte våt, nu förstår vad jag menar.
Hon var svinkåt faktiskt och bara
orosanmälningar.
Mer orosanmälningar.
Och det första jag gjorde när jag fick det här var ju att ringa till den här personen som hade skickat anmälan från socialtjänsten. Men då var hon på semester i 2 veckor.
Nej.
Och jag var så här, men helvete, jag vill ju bara så här, jag vill ju göra klart det här nu.
Ja, visst.
Och jag hade ringt henne så pass många gånger så att en dag, ungefär 3 veckor senare, när jag stod på gymmet faktiskt, så ser jag att det är så här, att det ringer. Och så säger jag till min PT, så här, jag bara, du, nu ringer de från SOS här, så jag måste bara ta det här samtalet.
Förlåt, det är inte kul egentligen.
Nej, det är hemskt. Ja. Jag är helt chockad.
Men jag hade ett jättebra snack med dem och de sa liksom att så här, men de anmälningarna som kommer in kvart i 10 på fredagkvällar, de är ofta liksom alltså på offentliga personer, om jag ska uttrycka mig så, om mig själv. Mm. De är ofta såna här avundsjuksanmälningar. Och jag pratar med andra tjejkompisar som har fått orosanmälningar som är så här, jo men fredagkvällar, man kan inte lägga upp någon alkohol på fredagkvällar eller någonting över det normala när barn är i närheten, för då bara trillar in anmälningar hela tiden.
På ett sätt tycker jag att det är bra. Alltså det är ändå bra att folk faktiskt så här, har ögonen utåt. Eller jo, men det tycker jag, men sen är det ju där
det ska ju vara rätt syfte.
Men jag undrar ju, gud ja,
jag undrar ju hur många offentliga snubbar, pappor, farsor som intressant har fått orosanmälningar för att de då liksom tar en öl i närheten av, alltså det, jag tror inte att det är, eller jag vet ju liksom, för kvinnor blir ju återigen alltid ifrågasatta och man ifrågasätter ju redan sig själv så mycket. Jag gör det i alla fall.
Ja, men gud, jag också.
Är jag tillräckligt bra mamma? Kan jag göra någonting mer? Mm. Hur ska jag liksom balansera rollen av mig själv som Johanna och mamma? Ska jag vara bara 100% mamma? Eller när kan jag vara liksom också... Ja, men ta ett glas vin med min man då. Eller vad det nu kan vara. Alltså, jag kan bara tänka mig att man måste bli knäpp av att då bli ifrågasatt även utifrån på detta viset.
Jag minns en grej som jag fick nu när vi pratar om det.
Har du också fått
oros? Inte någon orosanmälan. Men jag och min man fick i bröllopspresent.
En orosanmälan.
Vi fick av några kompisar svar på bröllopet så här: hej, kom hem till oss. Vi styr upp värsta middagen. Och vi hade en så här pangkväll. Vi satt ute till typ 4 på natten. Alltså så här som man aldrig annars gör. Och Leo var då 2,5 år. Vi hade barnvakt. Och det var bara en sån här lycka. Du vet, vi gick hem på morgonen en sommarkväll. Hand i hand. Och jag fotade det här och bara så här, du vet. När var jag ute liksom senare än 11, 10, 3 på dag eftermiddagen. Det hände ju typ, hade inte hänt på länge. Och bara la upp på Instagram typ såhär, mamma och pappa ute på stan. Vilken härlig kväll, bröllopspresent, bara lycka, woo! Solned, uppgång eller något sånt där. Och fick, du har faktiskt barn, var är barnen? Vem tar hand om barnen? Hur ska det här? Man bara, jag är ute en kväll här. Liksom.
Du bara, jag la dem där borta i friggebordet.
Ja, tiden. Jag bara, vilka barn? Nej, jag minns inte.
Nej, men det är så sjukt för att jag har ju rest rätt mycket alltså sen jag fick barn.
Mm.
Delvis i, liksom, i jobb, men sen har ju vi även så här, vi försöker åka iväg en vecka per år och åka till Thailand.
Mm. Alltså vi tjejer. Mm. Väldigt behövligt.
Utan barn, bara tjejer.
Utan män.
Utan män. Och får frågan,
var är barnen?
Vem tar hand om barnet? Och då har jag skrivit någon gång så här, men pappa är barnvakt. Ja, ah, vilken tur.
Vilken tur.
Mm. Och man bara, men alltså på riktigt, det var ett skämt. Alltså, barnen har ju en förälder. Hur kan jag, hur kan liksom så här, hur kan han också inte räknas som förälder? Att han inte är tillräckligt ansvarig eller clever enough, eller vad är det som gör att liksom männen räknas bort också? Jävligt intressant att det är så här, nej men oj, åker du på semester och lämnar barnen hemma?
Ja, för hade det varit att våra män hade skrivit så här, wow, vi är på en killresa i Åre, ingen hade ju kommenterat,
vem tar barnen? Hand om barnen?
Nej, det hade jag aldrig.
Gud, jag ska börja göra det. Jag ska bara börja följa män med barn. Och så fort de gör någonting så bara, vad är barnet?
Jag tänkte verkligen på exakt det när, om ni själva på gift i första ögonkastet.
Nej,
men jag lovar att era lyssnare har gjort det.
Mm. Ja.
Och där finns det då ett par som blev ihop efter programmet, som höll ihop och fick ett barn, Ida och Arvid.
Ja, men det har jag läst om.
Och då var det ju då fick ju de en bebis.
Mm.
Och sen efter det, då, exakt det här var så intressant, för då såg jag på hans Instagram efteråt, att ganska nyligen efter förlossningen, att han var uppe i fjällen och vandrade på lite bilder, han var själv och han verkar vara som friluftskille. Och då, jag har ingen aning om vad unge var, den kanske var på något hotell i närheten eller jag vet inte, men den var inte med på bilden i alla fall.
Mm.
Och då tänkte jag så här, då gick jag in och scrollade och tänkte så här, finns det en enda kommentar här nu om vad bebisen är? Mm. För hade det varit en mamma som hade varit och fjällvar?
Oh, yeah.
Ja, men det är väl klart att det hade varit på. Det var inte en enda kommentar där. Och ganska intressant. Men också ska jag säga att jag är också en sjukt hönsig mamma. Som, min unge är ju över ett år. Jag har inte lämnat bort henne en enda gång. Jag är ju kanske tvärtom då. Jag skulle aldrig gå ut och vandra själv eller åka på någon tjejsemester eller någonting än. För jag vill verkligen vara med henne hela tiden, så när hon är liten liksom. Mm. Då får man ju shame för det med.
Ja.
Det går liksom aldrig att göra rätt som kvinna heller.
Nej.
Då jag blir jätteifrågasatt, ja, efter Nyhetsmorgon bland annat, att då, varför lämnar du inte ungen hemma? Varför tar du med dig bebisen? Mm. Jag tar ju med henne överallt, om jag ska på politikermöten, om jag ska på, hon är inte med här nu, det är otroligt.
Mm, det är otroligt.
Ja, verkligen.
Vad är hon nu då?
Hon är med sin barnvakt, pappan.
Va? Herregud.
Oj, barnvakt. Du ska vara barnvakt idag. Ja, visst.
Vad bra.
Så vi ställer upp sen också.
Ja, gör det.
Så fint. Nej, men, att de får tid med varandra.
Ja, visst. Mm. Men då, jag blir ju ifrågasatt då också, för att jag inte lämnar mitt barn.
Ja.
Du är väldigt hönsig. Det är inte bra för henne. Hon måste lära sig att bli självständig. Mm.
Mm. Och då kommer vi över till det här med samsovning.
Mm. För där har du också fått en del tyckare som tycker odrägliga ungar är det värsta jag vet.
Mm. Eller usch, att barnen får bestämma.
Mm.
Mm.
Eller, för även ifall man inte vill sova ensam så är det bra att lära sig att göra det.
Mm.
Och då antar jag att hon syftar, eller hon säger, men förlåt.
Hen.
Hen syftar på att barnet borde lära sig, inte du.
Ja, jag tror med att det är barnet, exakt. Alltså det här jackar ju i exakt det jag säger, att jag har ju också fått väldigt mycket kritik för att jag är en hönsig mamma då, som inte vill... jag är inte särskilt intresserad av att tvinga min ettåring att bli självständig.
Varför ska de vara självständiga?
Nej, men det är väldigt, väldigt mycket tryck, upplever jag, i den moderna världen idag, att vi ska göra barnen självständiga. De ska sova själva, de ska inte vara så beroende av mamman, man ska inte amma för länge, de ska lära sig äta mat tidigt. Det är ganska, jag upplever att det finns en stark, liksom, ett starkt tryck. Och också då på kvinnan, att jag som mamma ska komma tillbaka.
Mm.
Jag ska inte stanna kvar i bebisbubblan, jag ska gärna jobba.
Hallå, du måste ha ett sexpack tillbaka igen.
Ja, visst, jag ska vara tillbaka. Jag ska ut och festa som vanligt, jag ska vara snygg som vanligt.
Du ska komma i de gamla jeansen.
Ja, visst, visst. Det blir så, för jag då som har valt en annan väg, då kanske jag dömer ingen. Vill man gå tillbaka och jobba efter en vecka, ja men gör det då.
Mm.
Men jag vill inte det, och jag vill fortfarande inte det. Och det är då ett väldigt stort ifrågasättande. För att jag är ganska hönsig kring min unge.
Nej, men du är inte hönsig. Jag tycker inte du ska kalla det hönsig. Nej. Förlåt,
nej, Malin. Nej, 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 men alltså, hur ska man beskriva?
Jag nej, väldigt... men du är normal mamma. Jag tycker ju då, som ser på världen, och jag tror inte jag är ensam med det här, när man tittar på världen som den ser ut idag, så känner jag att fler borde ha mer trygghet. Med tanke på, skapar vi trygga barn, så tror jag också att vi får mindre krig, jag tror att vi får mindre mobbing, jag tror att vi får mindre av allt det negativa. Jag tror att trygga barn gör att det blir en bättre framtid. Så att jag tror någonstans bara att du är lite för i tiden. Så att fortsätt med det du gör för att skapa en tryggare framtid. Eller? Har jag fel?
Nej, du är spot on.
Men kan ni uppleva, det finns ju, det här är ett väldigt komplext och intressant ämne, för att kvinnor ska ju vara fria idag, man ska få göra vad man vill, man ska kunna gå tillbaka och jobba när man vill och så här, men jag upplever att det har liksom blivit som en slags backlash på feminismen nu för tiden, att så här, kvinnor ska liksom, man förväntar sig att kvinnor ska vara som män nästan. Mm. Att då, det här kvinnorollen, det kanske typiska att man vill vara hemma länge, man vill hålla på och baka, laga mat, inte vad det kan vara, ta hand om barnen, amma länge, det har nästan blivit lite fult. Att man ska liksom, en riktig feminist, det är en kvinna som går tillbaka och jobbar, som delar 50-50 på föräldraledigheten, som flaskmatar, och det får man ju såklart göra om man vill det, men jag upplever ju att det då blir liksom nästan fult för mig att vilja vara typiskt kvinnlig. Kan ni känna igen er?
Ja, absolut. Jag får höra ifall jag är hemmafru ibland, om jag lägger upp någonting på sociala medier, att jag gör någonting mellan 8 och 5 som inte är arbetsrelaterat. Är du hemmafru? Har du något jobb?
Ja. Ja, men, och jag fick ju jättemycket efter att Sigrid hade fötts, och efter ett tag då fick jag jättemycket frågor så här, men du är ju som superfeminist, Johanna. Ska inte du gå tillbaka och jobba snart? Jag trodde verkligen att du skulle liksom visa, ja, men verkligen visa framfötterna och vara en förebild för feministiska kvinnor. Att liksom, man ska inte glömma bort sig själv. Man ska inte förlora sig själv i föräldraheten. Man ska liksom, ja, man ska tillbaka helt enkelt. Och då blir det ju att man har förväntan att jag ska vara som en man.
Ja, för att alltså, det jag kan känna med feminismen är att många feminister tror jag har tappat liksom innebörden av att vara feminist. För att det handlar ju om att vi kvinnor ska ha lika rättigheter som män och skyldigheter.
När Leo var liten så började jag jobba redan när han var, alltså 3 månader. Jag poddade ju hela tiden från att han föddes. Men började jobba på radion. När han var 3 månader hoppade jag in och körde liksom morgonradio. Direktsänd radio från 7 på morgonen, vi var väl där vid, jag vet inte, 6 eller jag gick upp 5 eller vad jag höll på med. Hetsade hem, ammade, drog iväg, poddade, då fick han vara med i studion. Spelade in tv-program och gjorde massa grejer för att jag någonstans kände att om jag inte gör det här nu så kommer jag inte komma, jag kommer förlora jobb. Jag måste tacka ja, jag kan inte. Alltså den stressen för mig i efterhand så bara känner jag så här, vad fan höll jag på med? Jag är så ledsen att jag inte tog den tiden som jag till exempel tog med Charlie. Då var jag hemma mer än ett år. Och var närvarande, verkligen så här. Sen var jag ju med honom hela tiden ändå mellan. Men, och jag är med honom extremt mycket nu. Alltså jag är ju hemma. Jag kan ju bestämma helt själv.
Hemmafru.
Liksom, jag är ju hemmafru.
Jobbar ju inte.
Så. Nej, exakt. Nej. Så att, men jag kan verkligen känna. Jag förstår dem. Jag kan så här, jag ser de som säger de här grejerna till dig. Ska du inte gå tillbaka och hela det här? Samtidigt som jag fattar att det handlar inte om feminism. Att vilja vara med sitt barn. Det handlar om att vara en förälder. Att vilja connecta, ta vara på tiden. Oavsett om du är man eller kvinna. Att känna att så här, herregud. Det går, och just i början går det ju så snabbt. Det händer ju från att barnet är 4 veckor till att barnet är 4 månader. Det hoppet, alltså det som händer i utvecklingen är ju helt enorm. Från 4 månader till 6 månader, till 8 månader, 9 månader, till ett år eller till 1,5 år. Det händer ju saker hela tiden. Det händer ju inte lika mycket från att barnet är 7 år till 10 år. Nej. Eller förstår du vad jag menar? De lär sig lite mer ord, men det är ju en annan grej. Så att vara hemma med sitt barn, det är ju en ynnest att kunna se den utveckling, oavsett om man är man eller kvinna.
Ja, men jag måste bara säga, är det inte sjukt att så här, i det moderna Sverige idag, alltså nu, man behöver inte hålla med mig i det här, man får jag tycker att alla kvinnor ska få göra vad de vill. Men det här har jag funderat väldigt mycket på. I det moderna Sverige idag så anses det mer feministiskt, alltså mer kvinnligt och för kvinnors rättigheter, att man ska efter då 6 månader, om man ska dela exakt lika på en föräldraledighet på 1 år och ta ut 100%, efter 6 månader ska man gå tillbaka och jobba heltid och lämna över sitt barn till sin man. Hur kan det vara att lyfta upp kvinnan och höja kvinnan, och hur kan det vara en feministisk liksom revolution när jag har legat och spytt i ett mörkt rum i 9 månader, tryckt ut en unge och spruckit i hela underlivet. Ursäkta, jag blir så upprörd över det här.
Ja.
Och sen ska jag då ammas och tuttarna sprutar överallt då, eller vad det nu kan vara. Och sen efter 6 månader ska jag tillbaka och jobba. Det är ju för fan inte ens en graviditet. Jag får Nej. På mig att återhämta mig.
Mm.
Hur kan det i politikers munnar, i liksom debatter, lyftas upp som en feministisk revolution? Att vi ska lagstifta, för det är ju vissa partier och politiker och makthavare som vill att vi ska lagstifta 50% delad föräldraledighet. Mm. Vilket kommer innebära för låginkomsttagare att man kanske måste jobba efter 6 månader om man tar ut 100% ledighet. Det är helt orimligt.
Ja, det är orimligt.
Hur är det? Hur är det att jag som kvinna får tid på mig att läka? Jag får välja själv när jag är redo att komma tillbaka efter att jag har skapat en unge. Jag menar, det är
men föräldraledighet tycker inte jag har någonting med feminism eller politik att göra överhuvudtaget.
Men det målas ju upp som en feministisk fråga.
Där ska man väl istället styra om hela liksom diskussionen så att pappor, män vill vara hemma med sina barn.
Ja,
att,
eller alltså, styra om hela alltid så att man har lika mycket inkomst oavsett vem som är hemma. För exakt, det handlar lite om det absolut. Också. Ska det vara feministiskt eller ska det nu handla om rättvisa och allting? Ja, men gör då så att det spelar ingen roll vem som är hemma, men att familjen får...
Oh, men, absolut. Men det beror på vilket yrkesval man har valt. Men jag förstår vad du menar.
Och jag menar också så här, det är klart att man kanske inte vill gå tillbaka. Är det så att man har ett jobb och man bara känner så här, nej men jag pallar inte gå tillbaka till mitt jobb. Eller känner man, gud vad jag längtar till mitt jobb. Det ska bli kul att gå tillbaka. Det måste ju vara individens egna val. Ja. Inte kvinnans att du är en kvinna.
Val, eller har mannen möjlighet att amma sitt barn vid 6 månaders ålder?
Ja, då kan han få stanna hemma och göra det.
Ja, alltså så här.
Nej, men jag kan också tycka att hela samhället är, för jag då som är nu mitt i det här, min unge är 1 år. Jag har ju valt att vara föräldraledig 2 år från min anställning.
Fantastiskt.
Mm. Och det är ganska ovanligt. Alltså folk är så här, men gud, i lekparken säger de. Nej men så ska hon inte börja på förskola. Det kanske är bra att hon får umgås lite med andra. Mm. Jag bara, nej gud. Alltså min unge, hon är som en dagmask i hjärnan. Mm. Vad ska hon där och utvecklas på dagis? Det är inte som att hon kommer liksom kunna göra multiplikationstabellen om hon är på föris liksom 8 timmar om dagen. Jag vill vara med min unge, då är jag det på slut. Liksom. Men,
och det ska inte ens vara en diskussion.
Nej, men jag tänker så mycket på detta då. Att samhället inte är anpassat för morsor. För lyssna på mig nu.
Mm.
Ja, det är jättebra om man vill gå tillbaka och jobba efter 6 månader. Man vill flaskmata. Då finns det alla möjligheter. Bara kör på liksom. Men det finns ju inte ens amningsrum på mitt jobb. Så jag bara tänker så här då. Jag vill ju amma länge. Tills, ja, jag skulle kunna tänka mig amma tills hon är 3. Så kanske jag kommer börja jobba när hon är 2. Hur gör man då? Vad ska jag gå och pumpa någonstans? Ska jag gå och sälja mig i personalköket och pumpa ut alltihopa? Och om jag då vill amma kanske henne på lunchen eller någonting. Dagiset ligger ju på andra sidan stan. Alltså det är så... Ingenting idag är så här anpassat. Vi ska jobba 7-5. Ska jag vara ifrån henne. Så ska jag stressa till dag. Sen ska hon gå och lägga sig 7. Då får jag umgås med henne 1 timme. Är det konstigt att kvinnor väljer att jobba deltid? Är det konstigt att kvinnor väljer kanske då att inte göra karriär? Det är ju inte... Alltså jobblivet är inte anpassat för att jag ska kunna amma länge, vara med mitt barn, kanske om jag vill det om dagarna.
Nej.
Varför har vi inte ett samhälle där det finns dagis på mitt jobb? Så jag kan gå ner och amma på lunchen. Mm. Varför finns det inte liksom anpassat att man kan jobba hemma halva dagen, inte vet jag, och sen gå och hämta och lämna. Det blir väl bättre, men jag känner fortfarande att karriärsmöjligheterna för någon som vill vara med sitt barn, vilket många mammor faktiskt vill när ungen är 2, de är typ obefintliga.
Och det ska inte vara på bekostnad av ett barn.
Nej, det alltså, blir ju det. Det du blir ju det. Antingen gör du karriär då.
Ja.
Då är du borta de här timmarna om dagen. Då får man ju lägga av amningen.
Men om du gör karriär när du har småbarn, då får du skit för det också. Herregud, väljer du att göra karriär istället för att vara med ditt barn? Alltså det är så svårt att plisa alla. Visst. Det går ju inte.
Men jag känner att samhället har långt kvar att gå för att en kvinna ska kunna välja fritt.
Mm.
Antingen vill du jobba eller vill du vara hemma.
Mm.
Upplever jag. Jag kan ju bara prata för mig då som vill vara hemma länge. Sen får ni väl bjuda in någon gäst som känner tvärtom och vill ut och jobba efter en vecka. Men det är det jag kan prata
för. Ja, men det är som vi berörde lite, det här med att sova med sina barn. Varför ska man liksom separera barnen vid sån tidig ålder från en trygghet? Och varför ska egentligen ens barn sova i egna rum när du själv ligger i en dubbelsäng med din partner? Alltså,
det är liksom... När ni fick unga, nu är det längre tiden, för min unge är ju yngre än era. Ja. Vad var den allmänna förväntningen när det gäller att sova med sina unga? Vad sa man till er då? Vad fick ni höra?
Barnet ska absolut sova i egen säng. Det här fick jag höra. Mm. Vi fick ju barn samma år, vårt första barn. Barnet skulle sova i sin egen säng. Och då var det ju också väldigt trendigt med den här Anna Wahlgren-metoden, va?
Yep.
Att du bara skulle plåga dem tillsammans.
Ja, jag gjorde ju den. Det var ju vidrigt. Det var vidrigt.
Att du skulle liksom så här, gå in till barnet i ett mörkt rum. God natt, sov gott nu. Och nu buffa. Går mamma härifrån, buffa på rumpan, stänga dörren, dra ut, låta barnen skrika sig till sömns. För då lär den sig att somna själv.
Mm.
Men, och gjorde du det här, Malin?
Mm, jag gjorde.
Hur var det då?
Vidrigt. Och jag gjorde det, grejen var också att jag och Charlies pappa, vi separerade ju så himla tidigt. Charlie var ju bara, vad var han, 2 eller 3 månader. Så, och det här var ju när han var lite äldre, för han bodde ju hos mig det första året. Så sen efter när han var då, ja, och jag kände att, ja men jag var ensamstående och jag behövde jobba, jag behövde gå upp på morgnarna. Och var pigg, så jag bara, man måste sova hela natten liksom. Och jag visste inte hur jag skulle göra det här. Och då gjorde jag den här Anna Wahlgren sova hela natten grejen, så att jag la en madrass utanför sovrummet, lät honom ligga där inne, gick in, jag skrev ett schema, jag gjorde det exakt hur man skulle göra, och sen så gav jag det här då schema till Charles pappa när han skulle vara där en helg eller man skulle vara där en natt eller någonting, och så kom han tillbaka efter 2 dagar och hans pappa bara, nej jag orkade inte göra det där. Jag bara, vaff, sen gjorde jag inte om det. Men ja.
Vad ångrar du det idag?
Att jag gjorde det där. Ja. Med tanke på att det inte funkade. Eftersom pappan inte fortsatte det. Hade han fortsatt och det hade funkat. Då kanske det hade ändå varit värt det. Eller vad man nu säger. Men det är ju svårt. Speciellt när man är ensamstående. Då måste man ju få vardagen att funka liksom. Mm. Och då behöver man ju sömn. Men, nej, men jag, absolut. Jag ångrar. Det är mycket jag ångrar med min stora son. Som jag tänker idag att så här. Fan, jag borde gjort så här istället. Eller
tror
som...
inte att alla tänker?
Jo, men det tror jag absolut. Jag menar, jag tänker bara att liksom med Leo nu som är 6. Som fortfarande sover på en madrass in i vårt rum. Som inte ens har försökt... Alltså så här, han har ett eget rum, han har ingen säng. Men det har aldrig ens varit snack om att han ska sova i sitt egna rum. Och Charlie då som var 3 år när han bara så här... Nu får du bara sova i ditt rum helt själv hela natten. Och där kan jag känna liksom en kniv i hjärtat. Vad fan höll jag på med? Varför var jag så hård? Och varför kan jag inte komma in? Och sen under liksom åren som har gått när han har varit äldre. Och det har varit stökigt liksom på andra ställen. Men så här, när han inte har mått helt 100. Och han har velat komma in till oss. Så har jag ändå så här, varit ganska hård att han inte har fått det. Men sen har jag ändå sovit mycket i hans rum med honom. Och där känner jag ändå att jag är glad att jag någonstans stod på mig och gjorde det. För att jag vet att han behövde det då.
Men vi ska säga ju att Socialstyrelsen rekommenderar ju i Sverige idag att man inte ska sova med sina bebisar.
Varför?
Mm. Det är ju den allmänna som man får med sig då när man, om man läser på det.
Men är det på grund av, nej, men är det på grund av att de inte vill att man ska sova med den samma säng för att man ska typ kväva dem?
Ja,
eller, ja. Ja men det finns det risk, kan jag ändå förstå.
Det finns risk för plötsligt spädbarns död. Nej, jag kan inte förstå det.
Varför?
För
varför är det
jag
större
tror
risk?
Inte att det finns en enda morsa ute i djurriket som har legat ihjäl sina ungar.
Nej, det tror inte jag heller.
Men det sätter en fruktansvärd skräck i en nybliven mamma.
Ja.
För de här små som kommer ut, de är så små de här bebisarna. Mm. Det är klart som fan att man är livrädd att man ska, med min liksom, att man ska somna på dem, kväva dem. Det är ju en största fasa.
Mm.
Och då att höra från en myndighet som säger så här: ja, det finns risk för att du kan ha ihjäl din unge.
Ja.
Tyvärr. Så lägg henne i ett andra rummet.
Jo, men herregud. Alltså jag bara kände så här, det finns en risk att jag har ihjäl min bebis 24 timmar om dygnet.
Ja.
För att jag vet inte vad jag gör. Vad är det här?
Nej, men det är alltså, jätteläskigt. Och då att någon säger till den, samsov inte för det är farligt.
Nej, men
jag
alltså,
tycker att det är det största skämtet vi har i det här landet. Ja. Efter det här förslaget om att dela föräldraledigheten.
Jag skriver under på det. Jag håller med.
Men vad är det för någon skräck man sätter i kvinnor? Jag säger så här. Jag hade sån ångest över det här när min dotter föddes. Nej, men alltså det förstörde så mycket för oss i början.
Men hur gjorde ni i början då?
Ja, men jag åkte också hem från BB med den här, eller vi då liksom, med den här nykläckta, sköra lilla varelsen och ska så. Hur fan ska man få henne att överleva? Man är ju livrädd. Gör jag rätt? Och man vill bara liksom, ja.
Ja, men till att börja med så tror man ju att man har snott ett barn när man går från BB överhuvudtaget.
Alltså, nej, det är superkonstigt.
Jag tar den här nu och går. Ja. Ingen som stoppar mig.
Med mig den här?
Ingen som vill göra en anmälan eller någonting. Okej.
Okay. Jo, det är någon på Instagram. Ja.
Jag tar, hej då.
Ja, men och jag då bara så här, man får inte samsova för det är farligt, säger folk. Mm. Så att jag tänkte
det gjorde
då,
jag med mina barn, jag samsov med dem.
Ja, men det är ju att det kan vara farligt då. Så, så då försökte jag med så här babynest. Mm. Som har kanter, det är som en så här liksom, korv man lägger runt barnet. Och jag var ju då liksom, ja men där, hon måste sova där, hon får inte sova någon annanstans bredvid mig. Liksom, för då kan jag ju, eller någon av oss, ha ihjäl henne. Men min dotter vill ju inte sova i det här nästet. Hon vill absolut inte sova själv. Det spelar ingen roll att jag ligger på nästet och kramar henne och allting. Det går inte, hon vill inte.
Så hon vi vill ha din värme.
Ja, vi höll på. Upp och ner, alltså de här nätterna. Nej men alltså det var som mardröm. Och jag bara, lyckades liksom söva henne och amma henne. Lägga ner henne 2 minuter, sen började hon skrika. Mm. Upp igen, amma om. Lägger ner henne. Tror ni jag mådde skit?
Ja, självklart.
Tror ni hon mådde skit?
Mm. Jag måste,
hon vaknade 400 gånger per natt.
Och du fick dålig sömn. Sämre, vad heter det? Sån här tröskel. Vad heter det? Vad har man?
Tålamod.
Tålamod, tack.
Men alltså, jag var helt... Och jag var på BVC, kom ihåg. Jag var på BVC, de bara... Du ser lite trött ut, Johanna. Mm. Jag är klart som fan, jag är trött. Jag kämpar hela nätterna med att jag inte ska sova
bredvid mitt
barn.
Jag tror jag ska döda mitt barn.
Ja, hjälp! Och till slut... Och jag var så trötta. Till slut var jag så här... Det enda hon ville ju amma. Hon ville ju bara ligga nära mig. Så fick hon sova nära mig och amma. Mm. Tror ni att vi sov?
Ja.
Tror ni att vi hade den bästa natten?
Ja, det var fantastiskt.
Tror ni att vi har sovit så gött sedan dess?
Ja, jag hoppas det.
Tror ni att jag älskar samsovning?
Ja.
Nej, men alltså, snälla.
Bägge mina barn har sovit i min vänstra
armhåla. Tänk så ofta vad man luktar svett under. Men de verkar ju bara älska
det. Nej, men alltså, och jag är fortfarande så här, Douglas... fyller ju 11 i april och han kommer in till oss på nätterna och ibland så är han så här, för jag sover i stora sängen och jag är så här, yes, det får du, för det är det mysigaste jag vet, att liksom så här, ligga och krama hans kropp och att han vill ligga mellan mig och Marcus och att han känner sig så jävla trygg i det. Eller när man ligger där och sover så bara hör jag honom på natten vakna, tassa in i vårt sovrum och jag bara lyfter på täcket och han kommer in, lägger ner täcket och så somnar vi om. Det här är precis det som jag gjorde med min mamma. Och hon har liksom berättat om den historien när jag så här tassade upp på natten 10 år gammal och hon lyfter på täcket och jag kommer ihåg känslan, du vet, så här, när jag la mig bredvid mamma och det var så här varmt och skönt och tryggt. Mm. Alltså varför ska jag inte ge honom det?
Men det finns ju väldigt mycket råd och metoder och uppmaningar som cirkulerar där ute för nyblivna föräldrar. Eller för föräldrar som har småbarn. Kring hur man då ska få barnen att sova i egna rum och egna sängar. Varför tror ni att det finns så mycket liksom, metoder och uppmaningar och så till detta?
Ja, men det är väl för att göra livet enklare för att kvinnor ska komma ut i arbetslivet fortare.
Jag tänker att de som har skapat regeln vill ha egen tid.
Ja, så kan det också vara. Jag tror så här, när det kommer till föräldraskap, lyssna på ditt egna hjärta. Du vet bäst vad som är bäst för ditt barn.
Och magkänsla.
Sen har jag ett annat tips. När vi pratar om hyperminimisis. Vad heter det?
Extremt gravid illa mående.
Exakt, hur säger man det?
Hyperemesis
eller?
Hyperemesis. Ja. Mm. Jag har fått höra att jag har extremt lågt järn. Mm. Nej, B-vitamin, förlåt. Extremt låg B-vitamin. Mm. Om man gör en koll, och inte bara så här kollar typ kollar vitamin, utan man går in och kollar, det finns något man kan göra så här jättenoga. Och då kräks man tydligen mycket, mycket lättare. Så, ett tips. Är man gravid, vet att man har lätt att må illa eller sådär, då går det att gå och få B-vitaminsprutor och också få B-vitamin som är riktigt, riktigt bra. Men man kan liksom inte bara köpa första bästa, utan man måste kolla upp det där. Och sen också ska man tydligen äta, småäta hela tiden. Så att man inte börjar kräkas.
Det sa de till mig också.
För har man börjat kräkas, då är det liksom, då är det illa.
Mm.
Men sen så här, ja, det var det. Men man får bara rida igenom det. Men vi ska snart sluta. Vi vill bara höra om din bok. När kommer boken? Och vad handlar
den om? Jag har ju babblat här nu. Det är föräldraledighet och det är kvinnor som inte får vara kvinnor och får göra som man vill. Och allt det här håller jag just nu på att skriva ner i en bibel.
Jag älskar det.
Som kommer heta Tjejbibeln.
Fantastiskt.
Det är liksom, jag är så trött på det här med att, som feminist ska man vara på ett visst sätt, som kvinna ska du vara på ett visst sätt. Nej, det här är liksom en ny typ av tjejpepp där jag känner så här, nu pratar liksom jag om att man får vara precis som fan man vill som kvinna. Och det är det man kan få pepp och uppmuntrande självförtroende att vara genom min bok Tjejbibeln.
Och den kommer ut?
Den kommer ut 8 mars, tjejer.
Mycket
internationella kvinnodagen 2024.
Men gå in och följ Johanna på Instagram.
Yes,
då där lär ni se när den kommer ut.
Ja, och där heter hon johanna.blad med DH på slutet.
B-L-A-D-H.
Yes. B-L-A-D-H.
Tack för att du ville komma hit. Vad roligt och mysigt det var.
Väldigt snäll tjejer. Fantastiskt. Vilket samtal.
Ja,
nej men väldigt, så väldigt fint. Bra. Wow.
Älskar det. Det enda som är synd är att vi ens behöver ha det här samtalet.
Ja, visst.
Välkommen varför tillbaka.
Utöver det. Fantastiskt. Vi älskar att du har varit här.
Tack. Puss. Fantastiska.
Puss och tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.